Och det intressanta är att när han ska berätta den här liknelsen om domaren och änkan, jag tänker så här, det är ju änkan som har en svår situation här. Det är ju änkan som är i plurret. Det är ju hon som borde få rätt. Men han börjar inte med änkan utan med domaren. Jag bara säger att hej, what? Varför börjar du med domaren? Han säger ju här i vers 2, i en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Det här handlar inte bara om änkan som kommer och begär många gånger, utan han säger någonting mer här. Han börjar med att tala om domaren och det understryks flera gånger. Han säger två gånger med precis samma ordalag säger han att domaren varken fruktade Gud eller hade respekt för människor. Och det här är inte vi får inte tänka så här att ja, den som skrev här så gjorde en liten upprepning, utan vad Bibeln talar, hela Guds ord är Guds sanning. Vad Bibeln talar så gör den medvetet. När Jesus berättar en liknelse så gör han det medvetet. Och sen kommer han ännu till en tredje liksom och understryka det med att säga, hör vad den orättfärdige domaren säger. Den orättfärdige domaren. Så Jesus och Bibeln betonar inte någonting flera gånger i misstag. Det som vi får möta gång på gång här i världen medan vi lever är det som den här domaren står för. Han säger att han fruktade inte Gud. En brist på Guds fruktan. En brist på respekt för människor. Två saker som kommer att öka i ändens tid. Och det är också kanske en bild, den här domaren. Han dömer människor, men med sin livsstil, brist på Guds fruktan och respekt för människor, så ser han inte heller domen som kommer att komma i tidernas slut. Han lever inte och tänker inte på att en dag kommer alla att dömas. Det här kommer att öka ju närmare ändens tid vi kommer. Ju närmare slutet vi kommer så kommer vi att få utmanas av en brist på Guds fruktan. Din tro och ditt liv kommer att utmanas av en värld som inte tror på Gud. En värld som säger att det finns inget högre väsen. Det enda som finns är det vi kan se här på jorden. En brist på Guds fruktan säger också att det är ingen som hör dig när du ber. Det är onödigt att försöka be. Inte är det någon som lyssnar när du ber. Det här kommer att tillta i ändens tid. Det kommer att finnas ett motstånd mot att be. Ett motstånd mot din tro i ändens tid. Om någon skulle råka höra dig be, så kan du vara säker på att den någon inte bryr sig, kommer världen att säga. Det är en brist på Guds fruktan. Ingenting i den här världen i ändens tid kommer att uppmuntra dig till att be mera, tro mera, lita på Gud mera. Istället kommer det hela tiden att utmanas i ändens tid. Den här mentaliteten som domaren har kommer att finnas överallt. Istället kommer det att vara väldigt, väldigt lätt i ändens tid att se på omständigheterna och bli missmodig och tänka att det lönar inte sig. Inte har det funkat. Vem är det som hör mig när jag ber? Det kommer hela tiden att komma utmaningar mot din tro ju närmare slutet vi kommer. Och vi behöver vara beredda på det. Vi får inte bli överraskade av att det är på det här sättet. Det finns krafter som vill förhindra kristna att leva i tron, att be och lita på Gud. Och det finns krafter som kommer att vilja få oss att ge upp i ändens tiden. Det andra är respekt för människor. Världen blir hela tiden en hårdare och kallare plats. Vi uppmuntras att tänka på oss själva, att utgå ifrån oss själva, att ha oss själva i centrum. Och det är egentligen vad den här domaren har. Han har varken en gudsfruktan, alltså han behöver inte ha en moralisk lag som säger vad som är rätt eller fel. Han behöver inte bry sig om en dom som någonsin kommer. Han fruktar helt enkelt inte Gud. Han trodde inte på Gud. Men han respekterar inte heller människor. Och vi vet att den här domaren borde egentligen ha gjort rätt i den här saken. Eftersom kvinnan kommer gång på gång och ber om att han ska göra rätt. Och så säger han att jag har varken Guds fruktan eller respekt för människor. Han säger egentligen, om jag skulle ha haft det, om jag skulle ha Guds fruktan eller respekt för människor, då skulle jag direkt borde göra rätt för den här människan. Men han har inte det, men hon är så besvärlig. Och han ger henne rätt. Respekt för människor kommer att avta i ändens tid. Vi kommer att uppleva världen som allt kallare och hårdare. Och det kommer att vara en verklig kamp. Nu kanske vi tycker att livet är ändå ganska bra. Livet rullar på och det finns så mycket fint och så vidare. Men ju närmare ändens tid vi kommer, kommer det att bli svårare. Jesus knyter samman det här temat med uthållig bön, med människosonens återkomst och ändens tid. Jesus säger egentligen så här, jag undrar om jag kommer att hitta sån här tro och förtröstan på Gud när jag kommer tillbaka. Jag undrar om det kommer att finnas människor som fortfarande ber dag och natt, som fortfarande ropar till mig, som fortfarande litar på att jag är en bönhörande Gud när jag kommer tillbaka. Det här är Jesu fråga, det är inte jag som hittar på det. Det är det han undrar i slutet av den här liknelsen, och det är redan 2000 år sedan. Han undrar, kommer det att finnas människor som istället för att lita på den här världen, istället för att gå med i världens melodi där vi försöker kämpa oss fram, lita på vår egen förmåga, lita på vad den här världen kan ge oss, rikedomarna som vi kan få i den här världen. Kommer det ännu att finnas människor som litar på mig, som ber och förtröstar på Gud, vad än som kommer? Jesus säger ju till och med så här i Matteus 24:10-14. Och då ska man komma på fall, det här är ändens tid, då ska många komma på fall och de ska förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter ska träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Det finns en reell fara, en verklig makt som kommer att försöka få alla på fall, få kristna på fall. Laglösheten kommer att öka och kärleken kommer att svalna. Och då är frågan som jag vill ställa så här. Vad är det Jesus säger i den här liknelsen? Hur kan vi hålla ut? Hur kan du bevara tron och hållas brinnande i din ande när livet utmanar? För Jesus talar till oss både här och nu, just idag, men han talar också till oss när tiderna blir värre, alltså när vi närmar oss ändens tider. Hur vet vi att han gör det här? För han börjar med att säga att han berättar liknelsen för att säga att de alltid borde be utan att tröttna. Det här gäller alltid. Det här är ett sätt att hållas brinnande, att leva nära Jesus dag för dag när livet utmanar. Men sen kommer han till slutet, till att människosonen kommer att söka den här typen av tro när ändens tid kommer, när Jesus återvänder. Så det här är någonting som gäller nu, just nu. Hur kan du just nu hållas brinnande? Hur kan du just nu leva nära Gud? Hur kan du just nu förtrösta på Herren? Men det kommer också att gälla i ännu högre grad när ändens tid närmar sig. Vi har svårt att föreställa oss det, men vår tro kommer att utmanas ju närmare slutet vi kommer. Det är redan 2000 år sedan Jesus sa det här. Det är 2000 år sedan han sa att det här kommer att hända. Det är ännu närmare än någonsin. Det är den första punkten, att det handlar inte bara om bön utan om tro, förtröstan när våra liv utmanas. Det andra är det här. Gud är annorlunda än den här världen. Jesus gör den här poängen. Han berättar om den här domaren. Och den här domaren är ju inte ett exempel på Gud i den här berättelsen. Gud, utan poängen han gör är så här, att han säger, hör vad den orättfärdige domaren säger. Och så säger han det här i vers 28. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Jesu poäng är inte att, att Gud är en domare som vi måste klaga på gång efter gång efter gång. Utan Jesu poäng är att se vad till och med den orättfärdiga domaren säger. Hur skulle inte då Gud handla annorlunda mer? Hans poäng är att Gud är motsatsen till den här domaren. Gud, det står här två gånger att Gud ska skaffa rätt åt sina egna. Han säger det i början, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda? Och sen säger han i följande vers, jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Gud är en Gud som hör våra böner och som lovar att stå på vår sida. Oavsett om det kommer snart eller senare, men de som förtröstar på Gud, de som går till honom kommer att få uppleva honom som en Gud vi kan lita på. Och det står här, då han ju lyssnar tåligt till dem. Gud lyssnar tåligt. Du kan lita på, det är inte så som världen säger, att det inte finns någon som hör oss eller som bryr sig, utan Gud lyssnar tåligt. Det finns en tid för allting, men du kan veta det. Jesus säger, Gud lyssnar till en varenda en bön som du ber. Och Jesus själv lovar, Gud kommer att skaffa dig rätt. Gud är annorlunda än allt vi har fått lära oss av den här världen. När Jesus har undervisat om bön i bergspredikan i Matteus 7, och jag tror att det är från vers 7 framåt, så undervisar han att be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Till den som ber han får, den som söker han finner, den som bultar, för den ska dörren öppnas. Och sen säger han så här, han ger ett löfte efter att han har undervisat om bön på det här sättet. Han säger, om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom om det? Igen är poängen, Gud är annorlunda. Han gör precis samma sak en gång till. Om ni som är onda, om ni som lever i den här världen och präglade av själviskheten som finns här i mörkret, om ni förstår att ge goda gåvor, hur mycket mer skulle inte Gud göra det? Precis samma som med den orättfärdige domaren, hur mycket mer ska inte Gud skaffa rätt? Och på sätt och vis så talar han om samma sak. Han säger, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Alltså, det kommer inte alltid i våra liv att räcka till att be en bön nu och då. Det kommer tider, om vi vill hålla ut i bön, om vi vill hålla ut i vår tro ända till slutet och se Guds svar, så kommer det att komma tider när vi måste gå från be och ni ska få till sök och ni ska finna. Det kommer att komma tider när inte sök och ni ska finna kommer att räcka till, utan vi måste gå från sök och ni ska finna till bulta och dörren ska öppnas. Det är som en resa där Jesus inbjuder oss och säger, ni behöver komma närmare. Om ni vill hålla ut i ändens tid så inbjuder jag er, kom närmare genom bön. Kom närmare än mig. Han undervisar ju i den här liknelsen om bön i ändens tid eller i svåra utmaningar. Och den tredje punkten är det här, att uthållig bön. Vi kanske har en viss bild av bön och hur det ser ut. Men min tredje punkt skulle vara det här idag. Uthållig bön och tro är att komma till Gud igen. Vi kanske tänker så här. Jag har fått alla möjliga exempel på bön under mitt liv. Nu har jag vandrat med Gud i 25 år. Över hälften av mitt liv har jag gått med Gud. Och jag har varit med i alla möjliga olika sammanhang och konferenser och förberedelser och det ena och det andra. Jag har fått se alla möjliga typer av bön som kan variera sig väldigt mycket. Men många gånger har jag fått med mig en sån bild av bön där det är vi som på något vis ska kämpa oss gula och blåa för att nå upp till en Gud som kanske hör om vi kämpar tillräckligt hårt. Jag vet inte om du någon gång har fått den bilden av bön. Att det är du som ska kämpa dig fram till Gud. Att det är du som måste på något vis visa Gud vad du går för i bön för att han ska svara. Det här är dock inte den bilden som Bibeln ger. Jesus säger istället att det inte är era långa böner, det inte är vackra orden som gör skillnaden. Han säger bara kom till Gud på ett enkelt sätt. Och jag tror att den här liknelsen talar egentligen om samma sak. Istället för att tala om oändligt lång bön eller kämpande bön, så talar den här liknelsen om att komma till Gud gång på gång. I en enda kort liknelse så säger Jesus det här. I första versen så säger Jesus, Lukas 18:1, för att visa att det alltid borde be utan att tröttna. Alltid, under alla tider, under alla omständigheter. Där säger han det första gången. I vers 3 säger han, i samma stad fanns en änka som gång på gång kom till honom och sa, det ger mig rätt inför min motpart. Han säger gång på gång. Inte en gång, inte två gånger. Hon kom gång på gång. Och så kommer han till vers 7 i slutet. Där säger Jesus så här, skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem. På tre olika sätt lyfter Jesus fram bönen här. Han säger, er bön behöver gå mot att vara på gång alltid. Genom enkans exempel säger han, en bön som händer gång på gång. Inte bara liksom en kraftansträngning en gång, nu ber vi igenom det här. Vi ber så att taket lättar och så var det där. Han säger, istället kom till Gud gång på gång på ett enkelt sätt. Det är inte nödvändigtvis den bönen som segrar i det långa loppet, som har haft det högsta ljudet och hållit på liksom i flest antal timmar i ett streck. Det kan vara att det är den enkla bönen som händer gång på gång. Han säger inte egentligen be massor av timmar åt gången. Du kanske får ett bönesvar om du ligger i bön i 2 timmar på dina knän för den här saken. Han säger, bara berätta den här önskan gång på gång. Be på ett enkelt sätt gång på gång. Och så säger han dag och natt. Vid dygnets olika tidpunkter, kom till Gud på ett enkelt sätt. Gör din önskan hörd inför Gud på ett enkelt sätt. Vi har ett exempel på det här hos Jesus själv. Jag tycker att det är ganska häftigt, för att när Jesus kom till slutet av sitt liv, precis som en dag kommer världen att komma till slutet av världshistorien, då Jesus ska komma tillbaka. Det kommer att vara den mest utmanande tiden. När Jesus kommer till slutet av sitt liv går han igenom det mest utmanande, den största prövningen i sitt liv. Då allt sätts på spel. Då makter försöker få honom att tänka att han inte behöver dö på korset. Flera gånger så utmanas den tanken hos Jesus att han behöver dö på korset för världens synder. Det kommer från Petrus mun. Inte ska du, inte behöver du mästare. Det kommer när det närmar sig, så börjar han tänka de tankarna själv. I Jesus största prövning, i hans största tid av frestelse, i hans största utmaning, då han tänker att han kanske borde ge upp. Hur gör Jesus då? I Matteus 26, vi läser en del av verserna. Det här är när Jesus frestas i Getsemane. Hur hanterar Jesus det? Han går och ber en gång. Och så kommer han till lärjungarna som sover. Och så står det så här från vers 41. Håll er vakna och be så att ni inte kommer i frestelse. Anden är villig men köttet är svagt. Han säger en nyckel till att inte komma i frestelse, att inte falla för prövningen, det är att hålla er vakna och be. Anden är villig men köttet är svagt. Och sen fortsätter det så här. Sedan gick han bort för andra gången och bad, min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann ännu en gång att de sov, så tunga av sömn var deras ögon. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord. I Jesus största tid av prövning så ber han inte fantastiskt långa böner, inga kraftansträngningar för att försöka blidka Gud att få saken att ändras. Jesus ber med väldigt enkla ord, och kan du tro det eller ej? Jesus ber med precis samma enkla ord gång på gång. Jesus försöker inte tänka så här att nu behöver jag få reda på det här. Nu behöver jag på något vis nå Gud. Nu måste jag be min andra bön på ett nytt sätt, på något fantastiskt sätt, hitta på nya fantastiska ord att nå Gud med. Utan han går och ber med samma ord. Och för tredje gången så ber han med exakt samma ord. Han säger: min fader, om denna kalk inte kan tas ifrån mig utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Mycket enkla ord, men han kommer till det gång på gång. Han ber och han kommer inför Gud igen och igen på ett enkelt sätt. Och han säger att det här, när du prövas, när livet blir utmanande, så kommer det här att vara det kanske som livet hänger på. Om du upplever det som en körtråd, men Jesus säger: här finns en väg till att klara sig. Här finns en väg när livet blir riktigt hårt. Håll er vakna och be, så att ni inte kommer i frestelse. Men hans eget exempel är inte märkvärdig bön, utan det är enkel bön som flyttar vår förtröstan till Gud. Som säger: Gud, nu litar jag på dig, inte på min egen förmåga i den här situationen. Det kan vara lätt att tappa bort bönen när livet rusar på för full fart. Det kan vara lätt att tänka så här: jag hann ju inte liksom med min halvtimmes bönestund eller min en timmes andakt på morgonen. Där får det. Nu än en gång misslyckades jag. Men istället så säger både den här liknelsen som Jesus berättar och hans eget exempel att det skulle göra en skillnad om jag bara, där var jag just då, stannar upp för en minut och säger: Jesus, du ser vad jag går igenom just nu. Nu ber jag Gud om din hjälp. Jag ber att du ger mig vishet i det här beslutet. Eller jag ber Gud om din kraft att klara den här dagen. Jesus säger faktiskt: det här skulle göra en skillnad i ditt liv. Du kanske tänker att du har ett misslyckat böneliv för att du inte ber si och så länge eller på ett visst sätt. Jesus säger inte. Jesus säger att jag förstår vad du går igenom, och han ger ett exempel. Och egentligen är det som händer här i kyrkan idag att vi har inte kallt vatten i kranarna. Precis innan gudstjänsten här när vi bad så kom det till mig att det här är ett fantastiskt bra exempel. För det funkar så här. Vi har varit med om tiotals gånger ute på vår sommarstuga att rören fryser fast. De går väldigt på ytan, ibland är det bara slangar. Och när det blir höst och det pendlar där kring nollan, det räcker att det blir minus en grad en natt, så kan de här rören frysa fast. Och så kommer det inget vatten. Men visste du att det händer inte om du öppnar kranen regelbundet? Om du regelbundet öppnar kranen i stugan så kan inte röret frysa fast. Pappa brukar säga när vi är där ute: kom ihåg, när ni är upp på natten, om ni går på toaletten, öppna kranen och låt det rinna en stund. Då fryser det inte fast. Och det är en väldigt bra bild på bön. När vi glömmer bönen, när vi glömmer att öppna kranen regelbundet, så fryser kanske kanalen fast lite grann. Och det känns som att nu har inte jag vatten, nu rinner inte liksom friskt vatten här. Men visste du att om du öppnar kranen, om det kommer bara en droppe vatten genom kanalerna. Det räcker om det kommer en droppe var tionde sekund. Det här är sant. En droppe var tionde sekund räcker för att börja smälta det frusna röret. Om det kommer en droppe igenom det frusna, om det finns en liten rännil, så det kommer en droppe var tionde sekund, så kommer det att börja tina röret. Och så börjar det komma en droppe var femte sekund, varje sekund, två droppar i sekunden, tre droppar i sekunden, och så börjar det öppna kanalen så att det går lättare. Egentligen vad Jesus säger är, istället för att öppna kranen en gång om dagen och ha den på riktigt länge, öppna kranen några gånger hela tiden. Öppna den varannan minut om du vill. Öppna kranen varje timme, en gång i timmen. Och den här kanalen kommer att bli öppnare och öppnare, och det kommer att vara enklare att vara nära Gud under dagen. Han säger, det är inte märkvärdiga, det är inte liksom fullt ös, kranen upp, nu ska jag liksom få allt på en gång. Han säger, öppna istället kranen ofta under dagen, så kommer inte att frysa igen. Filipperbrevet 4 och 6 säger så här, gör er inte bekymmer för någonting, utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Gör inte bekymmer, utan låt Gud i allt få veta era önskningar. Vi kan välja. Han säger här inte att när bekymmer kommer över er. Han säger att okej, det kommer att komma bekymmer ibland, men ni kan välja om ni gör det i er dag till ett bekymmer eller om du vänder det till en bön. Vi har valmöjligheten i olika tillfällen att göra saker till en bön eller att göra det till ett bekymmer. Och Paulus uppmanar, gör istället det här till en bön. Varje gång det kommer en grej, när någonting utmanar, gör det liksom till en upprepad, en pågående bön hela tiden. Låt Gud i allt få veta era önskningar. I stort och smått, låt Gud få veta era önskningar tillsammans med åkallan och bön med tacksägelse. Man kan säga så att tacksägelsen är trons röst. När vi kan säga tack Gud för att du är trofast, tack för att du är med, så då har vi flyttat vår förtröstan till Gud. Och Paulus ger ett löfte direkt efter den här versen. Han säger, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Jag tycker att det har en ton av samma, vad ska vi säga, storhet som den här liknelsen om änkan och domaren. Han säger att be för stort och smått. Låt Gud i allt få veta era önskningar. Det stora som händer är inte nödvändigtvis att du får en massa bönesvar. Det är fantastiskt i sig. Om när du ber så får du en massa bönesvar. Det är ju otroligt härligt att dela vittnesbörd om att Gud har svarat på bön. Men vad Paulus säger är att när du gör det här, när du låter allt få bli en bön inför Gud, då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. Bön handlar inte bara om bönesvaren vi kan få, utan om vi öppnar kranen regelbundet ofta, så kommer våra hjärtan att bevaras nära Jesus. Och det är det, mera än bönesvar, så kommer du att behöva, ju kallare och mörkare tiden blir, ju närmare slutet vi kommer, mer än bönesvar kommer du att behöva ett hjärta som hålls nära Jesus. Ett hjärta som kan förlita sig på Jesus, som kan förtrösta på honom oavsett vad som händer. När livet blir utmanande, när allting säger att det inte är värt att tro längre, då kan mitt hjärta förtrösta på Jesus. När frestelserna kommer, när någonting vill dra oss ner i synd, då kan det vara just det att vi ber enkla böner längs med dagen, enkla böner dag och natt, som gör att jag i frestelsens stund, istället för synden, så väljer mitt hjärta att förtrösta på Jesus, att lita på honom. Första Thessalonikerbrevet säger ganska likadant i kapitel 5, vers 16-18. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus. Be oavbrutet. Samma som Jesus säger, för att visa att det alltid borde be utan att tröttna. Be oavbrutet betyder kanske inte att jag försöker medvetet be en bön konstant i mitt huvud. Det kan vara svårt att få sitt arbete gjort på jobbet då. Men det kanske betyder att en oavbruten bön är att jag ber hela tiden längs med dagen. Ger jag en bön till Gud? Jag gör mig närvarande, medveten om att hej, nu är Gud här. Just nu hör Gud min bön. Jag gör det flera gånger. Och ju mer jag gör det, desto mer kommer också vattnet att flöda under dagen. Och jag kan lita på Gud i vad än som kommer emot mig. Vi ska sluta med två bibelställen från Johannes evangelie 16 och vi läser vers 23 och 24. Där står det så här. Jesus talar om sen när han har dött på korset, när han är borta. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Amen säger jag er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Han ger det här löftet om bön. Be och ni ska få, för att er glädje ska bli fullkomlig. Det kommer att komma inte bara bönesvar, utan det kommer att komma en glädje i det att vi får leva nära Gud genom bönen. Och det är samma stycke, samma tal, bara några verser senare som han kommer till sin död på korset och den prövning han står inför. Då står det så här i vers 32. Se, den tid kommer, ja, den har redan kommit, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, ty fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Så Jesus talar om bön i samma sammanhang där han säger att nu kommer min prövning. Alla kommer att överge mig. Men han säger också att i den stunden är han inte ensam. Han vet, så som han har levt och så som han har lärt sig att leva i ett förhållande till Gud, så vet han att han är inte ensam. Han kan ha frid mitt i motgångarna, frid mitt i prövningarna. Och han säger, detta har jag talat för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Han ger ett löfte. När vi lär oss leva i bön, när vi tar vara på det Jesus säger och övar oss i att vänta lite, det handlar inte om det märkvärdiga, det handlar om att på ett enkelt sätt komma till Gud, bli medveten om honom och låta honom möta oss i bönen gång på gång. I den här världen kommer vi fortfarande att möta lidanden, men vad vi gott mod, Jesus har övervunnit världen. Vi kan ha frid. Den frid som Jesus efterlämnar åt oss. Vi kan ha den friden oavsett vad vi går igenom. Jag tror att den här liknelsen om änkan och domaren försöker säga åt oss, om vi vill vara beredda i ändens tid, om vi vill vara beredda på utmaningar också i vardagslivet, dag efter dag när vi lever det, så finns en nyckel i att be hela tiden, enkla böner, komma till Gud med vår begäran. Han kommer att skaffa oss rätt. Han står på vår sida. Det här nya året, oavsett vad du möter det här året, du kan vara beredd på det. Du kan inte veta allt som möter dig det här året. Du kan inte veta vad framtiden har med sig. Men den som lever i bön och kommer till Gud gång på gång kan vara beredd på det. Den kan ha ett hjärta som förtröstar på Kristus, som lever nära Gud och som äger hans frid fortfarande. Och han lovar att Gud kommer att skaffa rätt och svara på våra böner.